Hej, jag heter Andreas. Jag brukar inte göra det här så ofta. Eller jag brukar stå och säga hej ganska ofta. Men det här har jag nog aldrig gjort. Jag är lite nervös. Och jag tänkte att om det skiter sig så tänkte jag att vi börjar med the take home message från början. Så ja. Det första är en liksom liten strof ur en psalm som från psalm 23. Godhet, endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Jag säger det igen. Godhet, endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Det var punkt nummer ett. Punkt nummer två är: gräv inte ner din talent. Eller att Gud har gett oss talenter, talanger och gåvor som han förväntar sig att vi ska använda. Den sista står i Matteus 25 och 25, så det är lätt att komma ihåg. Och jag tänkte att för att vi ska få lite mer kontext eller sammanhang så ska vi läsa Matteus 25. Och då sonderade jag terrängen lite och kollade om det fanns några frivilliga att läsa. Vi kanske bara fått ihop en. Och jag skulle behöva en till. God morgon. Ja, du får det igen. Ta 25 till... Ja, du vet.
Liknelsen om de 10 brudtärnorna. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade: den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.
Snyggt. Bra. Tack. Det är ofta lite svårt och när någon precis har läst så är det ofta svårt att veta vad var det jag precis hörde. Jag tycker att ofta kommer det liksom in och så kommer ut. Så jag tänkte att jag upprepar lite eller sammanfattar lite. Det första, man kan säga att Matteus 25, det består av tre liknelser eller tre berättelser som Jesus berättar. Det här gör han när han sitter på... Han berättar för sina lärjungar, det är bara hans lärjungar som är där. Och det sker 2 dagar innan påsk. Den första liknelsen är ju om 10 brudtärnor eller 10 unga flickor som går ut. Som är liksom på något vis anställda för att gå ut i en procession för att möta någon brudgum. Och då har de har stora facklor. Så man måste hålla brinnande med hjälp av olja. Och om man läser lite bakgrundstext så är de tydligen ganska så här höga. Det är någon fackelprocession liksom. Och alla somnar. Men vissa har varit förberedda. De har liksom tänkt till. Och de tog också med liksom extra olja för att det här ska... För att det ska räcka så att de ska fortsätta brinna så att de inte bara brinner ut. Jag tänker att det var väldigt svårt att typ... Man hade kanske inte tändare och så på den tiden på samma vis. Men bilden är ju att Jesus kommer tillbaka. Och att vi ska hålla oss brinnande. Och för att göra det, olja betyder ju väldigt många saker i Bibeln. Olja betyder ju, man använder olja för att laga mat, man använder olja för att liksom ha någon form av belysning i lampor, och man använder olja som för att ta hand om sår och liknande. Det vet jag inte hur det fungerar. Men vad det är, oljan är också en bild av den heliga ande. Och för att vi ska hålla oss brinnande så behöver vi behöver Gud. Vi behöver ju hans ande, annars fixar vi inte det. Annars kan vi inte vara förberedda. Men ska man sammanfatta det med ett sätt, så var förberedd. Var beredd på att Gud kommer tillbaka. Och vi behöver hans ande för att kunna göra det. Sen kommer en till historia som handlar om... jag får väl läsa den själv, tänker jag då. Ni är säkert på att vi inte har en frivillig. Annars får ni lyssna på mig typ 6,5 minut extra. Och det känns onödigt. Yes. Schysst! Hej! Är det sant? Vad snälla ni är. Mot mig, men kanske inte mot dig. Ja, precis.
Det är rätt. Ja, liknelsen om talenterna. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ena gav han 5 talenter, den andra 2 och den tredje 1. Åt var och en efter hans förmåga. Sen restade han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem, så han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter en lång tid kom tjänarens herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: "Herre, du gav mig 5 talenter och här är 5 till som jag har tjänat." Hans herre sa: "Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, och jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre." Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: "Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat." Hans herre sa: "Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, och jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre." Den som hade fått 1 enda talent steg också fram och sa: "Herre," sa han, "jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt." Hans herre svarar honom: "Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken i alla fall, så att jag kunde få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge åt den mannen som har 10 talenter. Var och en som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänderna."
Vad bra du läser. Tack så mycket. En talent i det här fallet är ju ett viktmått. Om man googlar så är det också ett mindre vattendrag i Indonesien. Men en talent är uppskattningsvis mellan 26 till 35 kilo. Och oftast var det någon form av ädelmetall. Men det är också därifrån vi har fått det engelskans talent. Alltså talang eller förmåga. Och liknelsen handlar ju om att Gud har gett oss talanger och förmågor. Och jag tänker, eller framförallt för mig själv, så tänkte jag att det är så lätt att man gör så här, man begraver sin talang för att man är rädd. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte gör det. Att Gud har gett oss förmågor, och han förväntar oss också att vi ska använda dem. Och här i kyrkan så har vi, det finns ju massa saker som man kan göra, men jag tror också att det är viktigt att, för att jag tror inte att jag är ensam med att vara beredd för att använda mina förmågor. Jag tyckte exempelvis det här var väldigt läskigt att stå så här idag. Men jag tror att det som är så bra med kyrkan är att vi kan faktiskt tillsammans hjälpa varandra och uppmuntra varandra och använda det som vi har fått från Gud. Och om man känner att, men jag har ju inte fått så mycket, så är ju Gud väldigt tydlig med att han ger de här sakerna utefter vår förmåga. Vi har fått, det finns ju ingenting, alltså ingenting som vi har som inte Gud har gett till oss. Jag tänkte vi skulle läsa, eller jag tänkte att jag kunde läsa nästa version, nästa berättelse som också står i Matteus 25. Och det står det, jag parafraserar lite så blir det lite kortare. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människor som Herren, som herden skiljer fåren från getterna. Det kanske vi inte ser så ofta. Sen ska han säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer rättfärdig att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska då svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, som är mina bröder, det har ni också gjort för mig. Och sen efter det så följer samma sak, men med kontentan att det blir ett straff för de som inte gjorde det här. Och det är ju ganska, det är ganska svåra, och det är också ganska svåra och tunga ord. Och det finns det här med straffet, och sen så finns det också det här med att Gud faktiskt vill ge oss tryggheten och säga att vi ska veta att godhet endast och nåd ska följa oss i alla våra livsdagar, och vi ska återfå bo i Herrens hus evinnerligen. För det är ju det vi, det är faktiskt det vi tror. Vi tror att Gud har lovat att vara med oss i vinnerligen, och han har också lovat, det är ju faktiskt han som har dött för oss så att vi inte blir straffade. Men samtidigt så säger han säger det här precis 2 dagar innan själva påsken börjar. Och med det så tror jag att han faktiskt vill säga att vi ska ta det här med våra gåvor på allvar. Vi ska vara förberedda. Hur vi lever ändå har konsekvenser. Det har konsekvenser för andra. För den sista delen tänker jag talar om hur vi ska använda gåvor. Det är liksom svar på hur ska vi göra. Och det är ju för andra människor. Ja. Nu tänkte jag att vi skulle be. Och då tänkte jag att vi kunde göra så här, att vi kunde alla kunde få ställa sig upp. Och sen så kan man ta kanske 3 eller 4 runt omkring sig. Och så tänker jag att man får be för framförallt 2 saker. Antingen att du, precis som jag, känner att du kanske har grävt ner din talang och inte vet hur man ska använda den. Eller inte ens vet om du har några talanger överhuvudtaget. Då får man gärna be för det. Eller om det finns den här osäkerheten efter vad händer sen, så tror jag att Gud vill tala om och ger den här tryggheten att jag är med er alla dina livsdagar. Och att han vill bjuda in dig till att få bo i Herrens hus i Vinneligen. Går det bra? Tror du att vi kan göra så?